Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Vi kommer här att summera resten av UFC 280. Men om ni vill höra oss prata om Makhachev, Sterling, O'Malley och deras motståndare, så får ni backa ett avsnitt så kan ni lyssna in det där. Men vi går direkt vidare och pratar om Benil Dariush som tog sig an Mateusz Gamrot. I Embedded så fick vi höra Khabib säga "Smiles now, but not later." Och så säger han, "This guy is future contender." Och så pekade han på Mateusz Gamrot. Och det var nog väldigt många som trodde att Gamer Gamrot skulle besegra Benil Dariush. Men alltså, det är svårt att inte bli imponerad av Dariush i de här prestationerna. För att jag tyckte inte att Mateusz Gamrot egentligen fick till speciellt mycket. Han såg osäkrare och osäkrare ut för varje rond som gick. Nedtagningsförsöken blev färre och färre och han blev mer och mer en nästan en stående måltavla, och Benil Dariush återigen plockar bort en framtida contender. Var det något som överraskade dig i det här mötet?
Alltså det var just det, att hur ineffektiv Gamrot var med sina attacker. Jag tycker han visade mycket av det som jag hade hypat upp, liksom. Alltså att han är väldigt allsidig, kan göra väldigt mycket bra från väldigt mycket olika vinklar, men det var liksom som att han inte hade bra typ B- och C-planer när vissa saker inte funkade. Dariush, han är så typ stabil på något sätt, vilket låter som typ den tråkigaste komplimangen man kan ge, men sen ser Dariush själv personlighetsmässigt ganska tråkig också. Så. Men alltså, han är bara så liksom stabil och bra defensivt. Alltså, det är som, han är som en klippa som är liksom svår att göra avtryck på. Jag tyckte hans spark från Southpaw satt nästan varje gång han slängde den. Han anpassade sig bra mot Gamrots attacker, och Gamrot var ändå den som var mer på, liksom, som var inne och ut, som gjorde mycket av det som jag trodde skulle leda till seger, men som i slutändan inte räckte. Jag har fortfarande höga förhoppningar om Gamrot, och jag tyckte fortfarande det var en väldigt bra match. Dariush, han fortsätter så där i tysthet vinna match efter match, och ja, han är ju den som egentligen förtjänar titelmatch härnäst. Det tycker jag verkligen. Men han kommer förmodligen inte få det, eftersom det verkar som att Volkanovski kommer gå före i kön, vilket det är det mest Benil Dariushiga beslutet som finns från UFC just nu. Så ja, rolig match, båda två gjorde bra. Alltså jag tycker även i förlust tyckte jag Gamrot ändå liksom var bra, men man fick se liksom att det var lite klassskillnad, att Gamrot hade inte mycket att falla tillbaks på när hans initiala attacker inte funkade. Så han får helt enkelt gå hem och slipa på lite nya grejer, medan Dariush, ja, alltså bara, han ser mer säker och stabil varje gång man ser honom, nästan, känns det som. Det enda som inte riktigt går i hans väg är typ hans hårfärg som blir gråare och gråare för varje dag. Men uppenbarligen så kan gråisar fortfarande fighta, så det är härligt att se.
Jag tycker det är så roligt att kolla på den här matchen med min tjej. Jag ska bara kolla gammal Gamrot. Jag tror bara att det diffar ett år mellan dem. Ja, två Gamrot.
Jag tror han är 31.
Gamrot är 31, precis. Och där är ju 33. Från hon blir gammal igen. Jag bara, ja, men han är 11 år yngre än mig. Hon bara, va? Oh, vad fan? Jag bara, vem skulle du tippa välst om vi ställde mig och Benil Darius bredvid varann? Hon bara, ja, det skulle vara han. Han skulle direkt se mycket äldre ut än ni. Nej, det är sjukt. Han ser så mycket äldre ut. Och varje gång jag ska prata om honom så vill jag alltid säga att han är 36-37 där någonstans. Jag fattar ju att han inte är i min ålder och fightas där uppe. Men nej, det är galet. Det är galet. Han ser så mycket äldre ut än vad han är. Men någonting som är väldigt imponerande med honom måste jag ändå säga att när jag tittar på hans record så är det han är i princip på en så här Charles Oliveira-resa just nu. Han har vunnit 8 stycken matcher sedan hans förlust mot Alex Hernandez. Innan det så hade han torskat mot Barbosa, det där knät. Han hade en oavgjord mot Evan Dunham och sen Alex Hernandez var där typ glove touch och klappade till honom direkt. Och Alex Hernandez karriär har ju inte sett superbra ut efter den vinsten. Men det är sjukt. Han bara fortsätter radda upp vinster. En kille som har varit i UFC sedan 2014. Han har varit länge i gamet. Jag tror inte många har räknat med att han skulle bli någon form av contender. Men han är där uppe. Och han tar bort den ena motståndaren efter den andra. Och han får egentligen aldrig tillräckligt mycket cred för det. Kan jag känna i alla fall. Jag kanske missar någonting. Men det är min upplevelse runt honom. Att han får nog inte riktigt den credden han förtjänar. Jag tror att många fortfarande lite ser förbi honom. Och jag skulle egentligen inte bli förvånad om Benil Darius blir den som kommer upp sen ändå, får den här titelutmaningen, titelchansen och vinner. För att någonting gör han rätt. Jag blir väldigt nyfiken på vad det är han egentligen har gjort. Vad är det som har förändrats i honom de senaste åren? Vad är det som har gett honom den här, ska säga, så sättet han bara fortsätter att vinna och vinna, och det är inga lätta motståndare heller alltså. Jag tycker ändå att han har tagit sig an x antal tuffa motståndare, men liksom klivit igenom då. Det är Diego Ferreira i delat domslut, men jag menar, Drakkar Klaus knock, Scott Holtz med en brutal knock, Frank Camacho, alltså det finns ändå så här, Drew Dober, Thiago Moises, alltså jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad den här killen behöver göra för att få sin titelchans, men han förtjänar den. Det gör han ju definitivt. Jag tycker definitivt att han förtjänar den. Jag hoppas väl att han kanske ändå är näst på tur efter att då Makhachev kliver ner en viktklass och, eller tar sig an mästaren från en viktklass under. Men han är bra. Jag tror att det är det enda vi kan säga om Benil Darius. Han är bra. Han förtjänar mycket mer respekt än vad han får. Han är smart där inne. Han gör väldigt många rätt och han har ett jag tycker han börjar se ut som att han har ett relativt komplett game också. Han har inga direkta så här luckor som jag kan se. Det finns inga stora vidöppna hål i hans segel, utan det är som att han blir bara mer och mer komplett där inne och är skarp tycker jag. Tänker, gör det han behöver, hittar verkligen de här bra sätten att stänga av sina motståndare. Han är en sån fighter där man säger att det finns nivåer till det här, men han måste få respekt för de nivåerna han besitter också.
Hans nedtagningsförsvar var en fröjd att se i denna matchen, och hur han straffade Gamrot när saken inte gick Gamrots väg, liksom, ja, verkligen. Och jag håller med dig, det är typ ingen som står och slår på Benil Darius trumman. Det är liksom som en, alltså, ja, han förtjänar definitivt mer cred, men han måste göra lite jobbet själv också. Alltså det, snacka om Tesla och Jesus i liksom efteråt, det typ säg någonting om divisionen och om att du kommer bli, alltså du måste inte vara respektlös för att få uppmärksamhet. Det finns många vägar att ta för att liksom, kom igen, alltså jag vill också se han verkligen motiverade. Alltså jag tycker han förtjänar det, men jag vill se att han också tar för sig, för att detta är inte PFL, det är UFC. Liksom det är inte bara en rad, alltså typ gör detta så får du titelchans när det. Liksom, hur kan du sälja in dig själv? Alltså lägg han bredvid Sean O'Malley och man, alltså det är liksom motpoler vad gäller liksom sociala medier och hur man får uppmärksamhet och hur man drar tittare. Det är verkligen motpoler, så jag hoppas han lär, jag vet inte vem hans fan, det är Ali Abdelaziz som är hans manager. Hur kan inte Abdelaziz, som är mästare på att provocera ihop någonting, hur kan inte han sälja in sin fighter lite bättre? Konstigt. väldigt konstigt.
Vad tyckte du om intervjun på slutet?
Alltså jag tänkte liksom, du är i fel land för att snacka om Jesus liksom, och preacha om det. Det var kul att han stod upp lite för Iran. Jag vet att det var någonting som Pejman hade klagat på lite när vi gjorde vår pre-fight grej i torsdags. Så det var någonting jag tänkte på. Det var nice att han faktiskt visade sitt stöd där. Och ja, det var mest det jag tänkte. Men sen också jag väntade på att han skulle sådär, göra sitt case. Men så gjorde han istället att jag kommer fortsätta vinna, och bara typ du säger samma sak som alla säger och du sticker inte ut från mängden. Ja, det mest det typ.
Min reaktion var, jag var också, men snyggt, han lyfte det här med Iran. Men sen tyckte jag på något sätt också att han förminskade det genom att räddningen var Jesus Kristus.
Ja, det känns också lite sådär typ...
Det blev fel i mina öron, så klingade det väldigt fel. Jag tror han hade behövt lämna det bara vid att lyfta det. Men när räddningen fanns i Jesus Kristus. För de som inte vet är ju då, Iran är ju primärt ett muslimskt land. Och Jesus Kristus, som man pratar om, det är ju väldigt kristet då. Eftersom att man är kristen, uppenbarligen. Han tillhör inte det muslimska.
Det är som att säga att om ukrainare bara konverterar till islam så kommer det hjälpa mot Ryssland.
Det var i princip nästan det som blev budskapet. Sen vet jag inte om det var exakt det han menade, men det var verkligen så det, framtoningen blev den. Att så här, det finns styrka där borta. Men kom ihåg att den riktiga friheten finns. Okej, bro. Ja, där. Jag tror att Persman, han var glad i typ så här, en sekund. Sen bara, okej, nu är vi där ändå. Nej, men som sagt, i buren när han låter händerna tala, då är han i alla fall väldigt duktig. Det måste jag verkligen ge honom.
Definitivt.
Men vi får se. Får se vad som händer framöver. Vi rör oss vidare. Jag vet inte om det finns jättemycket att säga. Manon Fiorot besegrade Caitlin Chokagian. Chokagian missade vikt. Jag är glad att Fiorot vann, för att det känns som en roligare framtida motståndare mot Shevchenko. Jag är inte jätteintresserad av att se Chokagian mot Shevchenko igen. Jag tycker Fiorot ändå har... Hon är bra ifrån sig i sin UFC-vända. Och jag tror att... Jag vill inte se henne mot titeln nu, men låt henne gå 2 matcher till kanske. För att få mer erfarenhet och även hinna utvecklas mer, så tycker jag definitivt att det ska bli riktigt intressant att se henne mot Shevchenko. Inte för att jag tror att hon kommer att ha redskapen då för att besegra Shevchenko, men jag tror att hon definitivt behöver 2 matcher till för att kanske kunna få lite mer erfarenhet för att kunna ha en möjlighet mot Shevchenko. Hur ser du på det?
Jag måste först fråga dig någonting, Paul. Du sa att du är inte intresserad av att se Caitlin Chokagian mot Shevchenko igen. Är du intresserad av att se Caitlin Chokagian mot någon igen?
Nej, inte direkt. Jag tycker inte att det är jätteunderhållande matcher när Caitlin Chokagian fightas. Jag ska kolla hennes stats här. Det är väl på sina 18 vinster så hon 3 stycken avslut. 2 stycken avslut när hon har förlorat själv. Nej, jag tycker inte att det är roligt. Det är väldigt mycket domslut. Det är lite delat. Alltså, nej, hon har nog aldrig riktigt tilltalat mig som fighter. Det är... Jag vet inte om att säga att hon fightas safe är rätt eller fel att säga, men det känns lite så. Och tyvärr, det finns ingen riktig power där. Det finns ingen riktig power. Nej, jag har nog inte tittat på en Caitlin Chokagian match där jag har känt att det här ska bli så roligt och wow, vilken spännande match. Jag har inget emot henne som fighter. Det har jag inte. Men jag vet också att det finns vissa fighters när de slängs in där. Det här kan gå 2 håll. Du har fighters som, om du slänger in dem, då vet du att det spelar ingen roll vem motståndaren är. Motståndaren kommer bli tvingad att dansa. Hon är en sån fighter att om du slänger in henne med ganska många fighters kommer det bli en rätt tråkig match. Ingen kommer riktigt dansa. Och där är hon för mig. Jag tilltalas inte av hennes stil. Fiorot däremot, det gör jag. Jag tycker hon har en väldigt underhållande stil. Man vet att hon besitter power. Man vet att hon kan avsluta sina motståndare om hon vill. Jag ska bara dubbelkolla record här så jag inte säger fel nu. Men jag tycker att Fiorot har imponerat på mig. Jag för mig att jag såg henne första gången i Cage Warriors. Men hon har hennes 2 första matcher i UFC. Det är avslut i andra ronden. Sen har hon klivit upp lite såklart. Får tuffare motstånd. Och då börjar de här avsluten att bli färre och färre. Men kollar man starten på hennes proffskarriär. Alltså, det är många avslut. Det är mycket, mycket avslut. Så jag tycker definitivt att Fiorot besitter någonting som Chukagin inte gör på sina 10 vinster. Det är ändå 6 stycken knock. Det är inte dåligt. Hon har endast en förlust och det är domslutsförlust som hon har. Jag tycker Fiorot verkar... Jag tycker hon är spännande. Hon för mig är intressant. När jag ser henne, då kan jag ändå känna så här, det där vill jag se. Sen är hon nödvändigtvis inte den där personen som tvingar dig till dans. Och därför kan matchen bli lite som det blir när man möter någon som är som Chukagin. Men Manon Fiorot, jag ser fighter med henne alla dagar i veckan. Caitlin Chukagin kan jag gärna så här, inte riktigt kolla fighter på. Men Manon tycker jag är, hon är väldigt spännande tillskott till den här divisionen.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker att det är snarare Chukagin som drog ner tempot på denna matchen än Fiorot som inte riktigt presterade. Alltså det är svårt att se riktigt bra övertygande ut mot Chukagin för att hon möter inte liksom på samma sätt. Alltså de två mest ihågkomna sekvenserna jag kan tänka på med Chukagin, det är ett när hon blev avslutad av Shevchenko och två när hon blev avslutad av Andrade. Det är ingenting som hon har gjort som jag tycker är minnesvärt överhuvudtaget. Alltså jag ser lika mycket fram emot en Caitlin Chukagin-match som jag gör liksom en prostatakoll hos läkaren. Så det är verkligen ingenting jag längtar efter. Jag tycker att jag håller med, hon är en frisk fläkt i divisionen. Grejen är att jag har svårt att se henne gå två matcher till. För att nu slog hon första rankade kvinnan i divisionen.
Ja.
Jag kan absolut se ett möte mellan henne och Tyler Santos. Jag skulle ändå vara intresserad av det där. Men efter det, hon måste fortsätta blicka neråt. Och jag vet, alltså Lauren Murphy, Jessica Andrade och sen så efter det så kommer Alexa Grasso. Jag tycker det är en dum idé att ställa Grasso och Fiorot mot varandra för att det är typ de två mest intressanta potentiella titelutmanare som finns i en ganska död division. Och vill man verkligen att en av dem ska slås ut genom att ställa dem mot varandra? Jag tror det är ett misstag. Så jag skulle vara på att se Fiorot mot kanske, alltså antingen Tyler Santos eller Andrade. Och sen vinner hon den så vidare. Men jag blir inte förvånad om UFC ger henne en omedelbar titelchans.
Inte
kanske heller. Om det blir någonting i Frankrike nästa år, de kanske vill köra där. För att liksom, vem ska man ställa där? Alltså, finns det ett argument för en returmatch mot Tyler Santos? Ja, det finns det. Santos var överraskande bra mot Shevchenko. Men Shevchenko känns som den fighten som... Hon har aldrig förlorat en returmatch och jag tror att hon hade tajtat till alla potentiella hål hon visade där. För att hon är den sortens fighter. Så visst, man kan köra det under tiden för att liksom hålla igång divisionen medan man löser det här med titelutmanare. Men ja, alltså jag tror att vi kommer nog se Fiorot i en titelmatch nästa år. Jag tror det, vare sig det blir nästa match direkt eller om hon går en till och sen efter det, så tror jag att så som divisionen ser ut så har hon inte mycket val mer än det. Och jag bara tackar ut för att detta hände, för kan du tänka dig om Chukagin hade vunnit och det tillbaka till ruta ett, ingen förändring i divisionen liksom, vad händer? Alltså Chukagin, Santos, Murphy, vi har sett alla dem, alltså, ja, jag är bara glad att divisionen rör sig i rätt riktning.
Nu undrar jag, gick verkligen matchen Belal Muhammad, Sean Brady så som du hade trott? För du satt i uppladdningen och bara, Sean Brady is the man, Sean Brady kommer ta titeln, han är underskattad, han är det. Nej, skämt åsido, du sa ju att han var överskattad, Sean Brady.
Nej, jag sa sjukt överskattad.
Ja. Så vad var din känsla när Belal Muhammad klev in i rond 2?
Jag kan säga att jag blev positivt överraskad av Belal Muhammad. Sen så, alltså i efterhand, det är alltid lätt att se saker i efterhand liksom. Men stilmässigt, ja, alltså egentligen, detta är ju exakt en sortens match där Muhammad kan skina på fötterna. För att det är inte så att han har dålig striking, men jag tycker man kunde se det lite nu. Det är mer att det är liksom typ, det är inga super knockout-slag och det är inte kanske de renaste slagen, men han är jävligt bra på volym. Alltså, och när han hittar rytmen på fötterna så är han jävligt bra på att liksom bara pricka motståndaren. Och det var det han gjorde nu. Liksom. Var Brady liksom totalt groggy? Nej, men han var på hal is länge nog för att domaren skulle göra ett rättfärdigt brott i matchen. Det var precis det jag tänkte. Alltså Brady, han har dålig striking. Han har väldigt lite brottning. Alltså mycket av det han gör rätt, alltså för att få matchen till mattan, händer liksom i clinch mot buren. Och Bilal Mohammed har bland det bästa nedtagningsförsvaret i hela divisionen. Så, så fort jag såg den matchen tänkte jag, men det där är inte en bra match för Brady. För han kommer att ha svårt att korta av distansen mot Bilal. Så det var exakt så som jag tänkte. Och jag, kul att hypen på Brady har börjat dö lite nu, för att alla har stirrat sig blinda på hans tidigare fläckfria matchfacit. Och jag har inte förstått, alltså till, vad är det som folk har varit så imponerade av? Liksom, att han vann tre ronder mot Chiesa där han inte ens var i, alltså, inom samma fotbollsarena som att kunna avsluta matchen. Alltså det var ju ett avslut, var ju fan lika nära som månen. Så jag har inte varit imponerad av Brady alls. Bilal Mohammed, han är vanligtvis en ganska tråkig fighter, men han kan vara rolig när han möter någon som mest är en grappler. Det ska bli intressant att se hur han sätts i denna, alltså var han hamnar liksom härnäst, för att det känns som att typ alla förutom Gilbert Burns är bokade, och Burns, det snackas ju om ett möte mellan han och Masvidal som jag tror inte är bokat eller påskrivet, men det snackas om det. Och det är typ, vem ska Bilal möta efter det? För att det verkar som Khamzat ska möta Colby, Leon Edwards och Usman kommer köra ett tredje möte. Det lämnar stackars Bilal utan en danspartner. Då måste han gå neråt i divisionen. Jag ser med Jeff Neal är bokad. Han har redan mött Stephen Thompson. Efter det kommer Sean Brady. Efter det kommer Vicente Luque. Alltså det finns, det är synd. För att han hamnar med en sån jävla nitlott där han inte kan. Och efter det så är det Shavkat. Men Shavkat ska ju möta Jeff Neal. Masvidal, Chiesa, Rima. Alltså, ja, det är ett klassiskt bullläge som ni säger här nere i södern. Det är ett klassiskt bullläge. Han får kanske bara vänta och hoppas på att kanske hoppa in som en ersättare ifall någon blir skadad någonstans, för att jag kommer inte på någon logisk matchning för honom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, inte jag heller. inte jag heller. Jag tyckte han såg sjukt bra ut. Alltså det är det jag kan säga. Och han är också en sån här som på något vänster, typ halvt som halvt, kanske flyger lite under radarn fortfarande på folk. Jag tyckte han började sin karriär väldigt roligt, väldigt bra. Sen har det varit väldigt mycket decisions. Men samtidigt nu, alltså, det är någonting som har hänt där med. Han har börjat vrida upp tempot där inne. Ta bort verkligen, alltså Luke, Toms, alltså han har så otroligt bra vinster där inne och fortsätter bara att rada upp vinst på vinst. Och nu tar han ju, jag ska inte säga att han dödade hypen på Sean Brady, men däremot han släckte elden ifrån den brasan i alla fall. Det gjorde han definitivt. Och nu får vi se hur Brady, jag tror att det här är en match som kommer göra Brady gott. Han har varit där nu, han har känt hur det känns, han vet till nästa gång, nu kan han utvecklas. MMA är inte många som lyckas gå obesegrade igenom. De går nog att räkna på inte speciellt många händer om man säger så, men Bilal är grym. Alltså, men jag var imponerad av han. Jag trodde inte att han skulle få det att se ut så här, men han ägde Sean Brady och det syntes ganska tidigt att han hade det. Här var det nästan han som var som Leon Edwards i mötet de två hade, där man ser bara att den andra killen når inte upp till det här. Och återigen får vi då bevisat för oss att det är verkligen nivåer till det här gamet. Riktigt många nivåer. Så vi får se.
Och du är förvånad att Brady inte ens försökte med fler nedtagningar. För jag tänkte att han kommer nog inte få det. Men jag kan bara komma på typ ett nedtagningsförsök som blev stoppat ganska snabbt. Blev du förvånad att Brady inte gick, alltså försökte?
Det blev jag. Det blev jag faktiskt. Väldigt förvånad. Men det finns väl en anledning till varför han inte gjorde det. Vilken det är, det vet jag inte. Ibland kanske man tror att jag ska stå med honom, så får vi se. Och ibland är det lite typiskt när vissa som kan en viss del så börjar, håller de på att stå där med folk. Men nej, jag blev förvånad, ja. Det blev jag.
Mm.
Jag tycker vi går vidare till Volkan Ozdemir och Nikita Krylov. Volkan skulle ju hämnas Alex. Jag sa själv, det vore skönt om Volkan vann, bara för att då ser inte Alex förlust lika dålig ut. Nu vann ju Nikita Krylov på domslut. Båda två skakade varann i den här matchen. Det var tydligt att de kunde göra. Men jag tror att Krylov också insåg att den här killen har tagit sig själv till en ny nivå. Jag var inte övertygad alls om att Volkan liksom skulle vinna mot honom. Det var inte som att jag sa sådär bara för att jag ville att skulle avdramatiseras lite Alex förlust, om man säger så. Men jag var inte övertygad på Volkan. Jag tycker inte att Volkan har övertygat mig. Vi pratade lite om det i uppladdningen, och jag och Persman hade egentligen ganska olika syn på Volkan Ozdemir, vad hans senaste prestationer har varit. Men det här var väl lite det jag förväntade mig. Det jag blev glad att se av Volkan i alla fall, det var att han försökte bita ifrån då och då, att så här, hugga på när Krylov gick till attack. Och det tyckte jag var kul att se. Men samtidigt, jag vet inte om Volkan kommer bli den här fighten som det gick jättebra för i början, fick sin titelchans, men det gick för snabbt, och att han kanske egentligen hade behövt växa in i sin roll lite mer, att det skulle gått lite lugnare, lite långsammare, för att kunna bli liksom den riktiga fighten som han är. Jag tror ibland med de som får den här titelchansen lite för fort, det kan också stoppa deras karriär på ett sätt. Ibland kanske man behöver få sina vinster och förluster lite tidigare i sin UFC-karriär och börja bygga. Typ som Benil Dariush, att så här, sen hamnar du där. Men när du är i det där toppskiktet direkt, då är du där, och det kan verkligen bli ett problem. Jag tror inte att Volkan har en sån jättelång vistelse kvar i UFC. Alltså. Jag tror inte det. Jag ska se hur hans matchfacit ser ut här inne. Alltså, han har en vinst på sina senaste fyra. Innan det vann han mot Rakic, och det var en match jag inte tyckte att han vann. Och innan det var det då Ilir Latifi som han knockade, så den är 100% rättfärdigad. Paul Craig var en rätt tråkig match, men sen har han torskat mot Prohaska, Ankalaev och nu Krylov. Så nej, jag ska bara se vad han ligger i rankingen. Volkan Ozdemir är 8, Krylov var 10. Jag blir inte förvånad om de gör ett byte rakt av. Alltså. I och för sig, Paul Craig är 9 och han vann ändå mot Craig, så att Volkan lär bli 9 och Craig blir då 10. Jag tror att skiftet blir så. Jag tror inte att Paul Craig kommer åka förbi oss det mer eftersom att de torskar, men om inte just de två hade mötts, då hade jag nog väldigt lätt kunnat se att Volkan hade droppat 2 positioner. Ja. Jag är inte ens vem Volkan Ozdemir ska möta här näst. Han ska inte möta någon i topp 10. Det är en sak som är säker. Nej. Han behöver typ möta... Jag kan dra dem. Azamat Mursakanov på 15, Jim Crute 14, Dustin Jacoby, Ryan Spence, och har vi Johnny Walker. Jag tror att Johnny Walker spöar honom. Eller har de mötts redan? Nej?
Det är ingen dum match. Alltså...
Ja.
Båda två är etablerade namn som kanske inte riktigt nådde den punkten de förutspåddes i karriären, lite grann på nedgång båda två. Men alltså, det där är en helt okej Fight Night main event. Liksom. Alltså, jag kan se det där hända.
Nej, alltså, jag vet inte. Det är väl det. Jag var mer imponerad av Volkan Ozdemir i början, men jag tycker att på senare tid så har det inte varit något. Jag tycker att han har levererat väldigt mediokra i underhållning nu, ska jag säga. Men det har varit väldigt mediokert. Ibland tycker jag inte ens att det känns som han har velat vara där inne. Och det var tyvärr den känslan jag hade honom på Paul Craig. Det kändes lojt på något konstigt vänster. Jag tycker det kändes lojt. Men det kanske bara var jag som såg honom med väldigt kritiska ögon. Jag är inte emot Volkan Ozdemir. Som sagt, jag har både träffat honom, jag har fått kommentera flera av hans matcher. Det är en jätteskön snubbe. Jag träffade honom vid 2-3 tillfällen när jag träffade honom. Jättetrevlig. Jag har ingenting emot honom. Men ibland så känns det som att vissa fighters kliver bara in där för att det är det de gör. De går till ett arbete som de egentligen inte tycker är jätteroligt. Och det kan bli inte så superunderhållande. Och jag tror bara att Volkan Ozdemir, han fick sin titelchans. Det gick för fort. Hela hans UFC-resa i början, den gick för snabbt för hans eget bästa. Jag tror att han hade varit en bättre fighter idag ifall det inte hade gått så snabbt. Jag anser också kanske att han är lite för gammal för att det här bara ska helt plötsligt ändra och nu börjar han rada upp vinster och så börjar vi prata title contender. Volkan Ozdemir är ingen Glover Teixeira, alltså ingenstans. Jag har så svårt att se att Volkan Ozdemir skulle kunna göra en Teixeira-resa. Teixeira hade alltid funnits något där, visst man kan ha räknat ut honom och så, men han har alltid haft någonting ändå och han har många gånger kunnat ställa till problem. Och även om Teixeira har förlorat, så varje gång han har gått in så är det inte som att man har tyckt att bro, häng upp handskarna. Nej, han har verkligen gått in för att slåss. Sen ibland har han bakat på en ruskig smäll à la Anthony Johnson och flyger till en annan dimension. Men det är en annan femma. Men han är alltid där för att fightas, även mot Alex. Det finns inget ge upp. Det fanns inget ge upp. Men i Volkan Ozdemir, jag ser inte det. Jag ser inte det. Och han är i min mening, det är så skevt att prata om någon som är 33 år gammal och säga att den är för gammal. Men vi får inte glömma, MMA är en speciell, det är ett speciellt yrkesval. Och det är inte som att vara konstnär där du bara blir bättre och bättre med åren. Du kan säkert bli en bättre kampsportare med åren, hur mycket du än slåss. Men det betyder inte att du kommer kunna leverera det i ett slagsmål. Och det här är ett slagsmål. Och du kommer ha någon som är yngre, starkare och bara har vissa fysiska attributer som är bättre. Så han har, precis som hans titel säger, Volkan No Time Ozdemir. Hans tid håller på att ta slut. Det är inte mycket tid kvar på den där klockan för Volkan. Och jag blir inte förvånad om han går några matcher till. Men om han börjar förlora en eller två till så kan han lika gärna bli klippt innan han ens har ramlat ur viktklassen. Ja, nu är jag. Det känns som att jag är så kritisk idag. Är det för att det är lite grått i Stockholm kanske? Är det som drar ner mig och riktar mycket kritik mot fighters? Och jag menar inte att låta så kritisk, om ni nu uppfattar mig som extremt kritisk. Men jag vet inte, han har bara varit loj för mig. Det är väl egentligen bara så jag kan summera det. Sitter jag och babblar skit här och har inbillat mig de här grejerna, Martin? Vad är din upplevelse av Ozdemir?
Nej, alltså jag håller väl med att jag gillar att du tog upp Teixeira som jämförelsen, att liksom någon som man kanske har räknat ut men som visste sig komma tillbaks. Skillnaden där liksom är att Teixeira har alltid haft jiu-jitsu att falla tillbaks på. Han kom in i UFC som lite mer av en boxare. Det funkade till en viss nivå, men sen så när han själv började märka att typ okej, strikingen har utvecklats lite grann, jag måste mixa upp det mycket mer. Då fick vi se han verkligen briljera, och det var då han blev på nytt född. När liksom, det kändes som att han totalt hade ignorerat sin grappling i den första halvan av sin UFC-karriär. Men sen så visade han att okej, vänta, det är faktiskt kanske till och med bättre än hans boxning. Medan Ozdemir, han har alltid varit enformig. Och liksom, och då menar jag inte ens bara enformig att okej, men han är mer av en striker. För att han är inte en väldigt varierad eller dynamisk striker. Han är ganska klockrent boxare. Liksom. Jag kan inte minnas sist jag såg en sådär annorlunda striking-attack från honom. Man vet lite grann vad som kommer, och problemet är väl att jag ser inte en jättestor utveckling sen hans liksom första halva av UFC-karriären. Jag har inte heller varit särskilt imponerad när du rabblade upp hans senaste vinst. Det är faktiskt den enda legitta där verkligen, alltså, där man blev genuint imponerad. Det var när man mötte Illir, och det var augusti 2019. Sen dess split mot Rakic, som jag inte tyckte han vann. Han blev brutalt avslutad av Prochaska. Blek domslutsförlust mot Ankalaev, och sen den där bizarra feberdrömmen mot Paul Craig. Det har inte sett jättebra ut. Han visade såklart att den här dynamiten i händerna finns fortfarande där. Han hotade tidigt, men det är lite grann som att om man inte kan får jobbet gjort tidigt så sjunker hans odds avsevärt att vinna matchen. Det är typ om du går förbi de första 2 minuterna så liksom ändras oddsen med 50% nästan, känns det som. Och Krylov gick på typ samma nedtagning mot buren nästan hela tiden. Fick ihop, han fick nog med tid för att koppla ihop händerna, lyft, få en ny balans, vända åt sig. Alltså det var typ samma nedtagning om och om igen. Och det är, typ, det är lite oroväckande att han inte riktigt kunde anpassa sig mot det. För att jag skulle inte ens kalla Krylov en av de mer imponerande brottarna i lätt tungvikt egentligen. Han är en allsidig fighter, men han är mer av en striker än en grappler, liksom karate-stil i bagaget. Och jag tycker att jag tycker att Krylov var jättebra brottning, men han fick det att se väldigt, väldigt bra ut mot Özdemir. Özdemir hade typ, känns som att han accepterade bottenpositionen varje gång han blev nedtagen. Typ, ja, nu är det kört, jag får bara försöka rida ut eller hoppas på att domaren ställer mig upp. Mm. Och det är liksom, det är ingen bra indikation av liksom av var hans tak är. Jag gillar Walker-matchen, Jimmy Crute inte fel, Ryan Spann, visst, alltså ja. Men jag tror vi har sett nu att Özdemir kommer ta ett kliv ner i motstånd. Medan Krylov, han kom också in i UFC förmodligen för ungt. Mm. För att nu är han faktiskt bara 30 år gammal. Men han verkar vara i sin prime. Det får man ändå säga. Alltså, typ, hans senaste förlust var mot Paul Craig, vilket är lite av en... Alltså, Paul Craig är en joker. Han kan vinna mot fighters han inte ska vinna mot. Alltså typ Semagomed Ankalaev som perfekt exempel. Alltså en förlust mot Paul Craig på submissions säger faktiskt inte jättemycket, tycker jag. För att det är så himla slinga slant liksom. Råkar du lämna kvar armen där, du kan dominera varenda sekund i en matchen, och sen så lämnar du kvar armen en sekund för länge så är det över. Och det är egentligen en bra styrka från Paul Craig, men sen så tycker jag inte Paul Craig är en allsidig komplett fighter för 5 öre heller. Jag tycker han ser många gånger lite halvgroggig ut när han fightas liksom. Så det där räknas knappt. Men de här 2 senaste matcherna, jävlar vad han har sett bra ut. Krylov, och liksom om man kollar matchmaking för han däremot. Alltså det finns, alltså Dominic Reyes känns intressant. Jamal Hill kanske. Jamal Hill har ju gjort mycket väsen av sig. Anthony Smith finns på en 50-plats. Alltså egentligen, jag gillar Krylovs chanser mot Smith. Det där hade varit en väldigt bra skalp. Divisionen är öppen. Divisionen är helt öppen för Krylov. Han har haft en fantastisk vända nu de här 2 matcherna. Och jag är mest bara intresserad av att se honom igen. Det verkar som att han är i sitt livsform utan tvekan. Han är mer köttad än han någonsin varit. Han är snabb, han anpassar sig. Även när han är lite skakad så kan han liksom ändra upp sitt game och försöka återhämta sig. Han gör det rätt. Han utvecklas i helt rätt riktning, och jag vill mest bara se han igen. Men han förtjänar lite av en paus nu. Han har gått 2 matcher ganska tätt inpå. Så ta en liten paus och sen tidigt nästa år vill jag jättegärna se han i en toppmatch.
Mm. Vi tar upp en sista match på det här kortet, och det är Lina Länsberg som tråkigt nog förlorade ett domslut mot Carol Rosa. Hon hade svårt att komma upp. Det var väl det som var egentligen lite resultatet av den här matchen, får man väl ändå säga. Jag vet inte riktigt hur man kan analysera, men jag känner igen att vi måste ju lyfta Lina. Fan, jag blev besviken. Besviken blev jag inte, men det var så otroligt tråkigt. Alltså, som ni vet, jag har ju både kommenterat, känner Lina, och det hade varit så skönt bara för att se henne vinna. Så att när första matchen gick, vart jag bara så här, vad fan? Nej, vad tråkigt. Men hon är ändå alltid game när hon är där inne. Jag tycker att hon prickade ju Carl Rose ändå med en riktigt snygg jab, tror jag det var, va? Eller var det bara en rak höger som klev rakt in där och prickade henne ordentligt. Och jag tänkte, wow, den här matchen kan till och med bli kort. Men sen, Rose räddade ut stormen, och ja, det blev svårt när nedtagningarna började komma, och det var väl där problemen började.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är väl på något sätt lite samma saker där. Att det kändes som att Lina inte riktigt hade en lösning på de nedtagningarna. Mm. Hon, alltså hennes striking sitter. Hon har nu i två raka förluster sänkt sin motståndare. Liksom hon sänkte Pani i tredje ronden, har jag för mig det var. Nu sänkte hon Rosa i första ronden. Så hon har ju kvar den här powern. Mm. Men ja, alltså det var det att jag såg inte den här anpassningen i matchens gång som jag hoppades på att se. Jag hoppades på att se ett svar på nedtagningarna. Jag hoppades på att kanske se att okej, håll distansen lite mer nu när du vet att i clinch, även om Lina är väldigt bra i clinch, så finns det för många tillfällen i den positionen där Rosa kan liksom vända och sen använda det för att hamna i topposition. Lina har ju nyligen blivit mamma. Jag hade inte klandrat henne, men hon vill ta lite tid för att liksom bara vara mamma utan att behöva tänka på camp. Hon har gått två matcher i år också, liksom typ på två matcher på ett halvår, samtidigt som hon har varit mamma. Kanske inte haft de allra bästa förutsättningarna för att fightas på den högsta nivån, så jag skulle kanske vilja säga att kanske bara ta lite paus och sen kanske slipa lite, alltså, utveckla lite gamet, för att det är ingen hemlighet, hon är liksom lite grann i sista skedet av sin karriär. Jag skulle föredra att se sådär lite veteraniga matcher. Jag tycker att vid detta skedet, hon är 40 år gammal nu, jag tror inte vi kommer se en ny resa mot titeln. Så liksom kolla vad som finns kvar i toppen av bantamviktsdivisionen. Kanske blicka neråt lite. Alltså, jag hade älskat att se en match mot Misha Tate, mest på grund av namnvärdet, även om stilmässigt så är det kanske inte den bästa matchen för Lina. Men alltså, fighters i den stilen, alltså lite veteraniga matcher. Jag tror att det är vägen att ta efter detta.
Ja. Nej, jag har egentligen inget tillägga. Jag håller med. Det hade varit jättekul att se den typen av matcher för Lina. Och vinst eller förlust, alltid på Linas sida. I alla fall för min del så är det definitivt så. Du, det kommer bli en del tre, kan jag säga. Så vi gör så här. Vi hoppar direkt vidare till del tre, gott folk. Där vi kommer att prata om helgens gala där Calvin Cater och Arnold Allen står för huvudnumret. Så hoppa vidare till den direkt. Tack och hej.